Du försvann där.
Ja, det är någonting med hon, den här dammsugaren. Han liksom kommer ju exakt där jag sitter. Man, jag ska försöka flytta lite. Men det är väldigt märkligt. Ja, det är inte märkligt, för det är ju deras jobb i försörjningen.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Bladets handbollspodd, där vi också denna veckan, precis som i förra avsnittet, ska bege oss ner till Portugal. Men det är inte undertecknad som är i Portugal den här gången, utan Per Johansson, som vi har med på länk, som det brukar heta, i varje fall i sen kväll med Lok. Han hade väl med Agneta Fältskog på länk från Ekerö. Tyckte jag var oerhört roligt på den tiden. Det är lite kul att säga att någon är med på länk. 7 meter från vattenbrynet ryktades det om, Per. Vad gör du i Portugal?
Ja, vi åkte hit igår med Nederländerna. Vi ska spela mot Portugal idag. Och då kom vi hit, inte mitt i natten kom vi inte, men vi kom ganska sent. Och då var det svårt att se omgivningarna. Men så vaknade, när vi vaknade upp, eller ja, det var bara jag som har vaknat än. Men så en fantastisk miljö faktiskt, precis vid havet. Så att, och varmt och skönt. Så att, det är därför jag är här, inte för att det är varmt och skönt, men vi ska spela EM-kval mot Portugal.
Mm. Och vi noterade att du satt i en orange tröja, eller ja, lite orange på axlarna egentligen, över bröstet. Något du har reagerat på i jobbet?
Nej, men jag tycker att de har för lite kläder med orange. Alltså, medlemmarna är ju ganska kopplade till orange just, men vi har inte så mycket kläder som har orange inslag. Sen kan inte jag säga att jag är en jättefan just av den färgen, men jag tycker att man som landslag ska ha sin färg så mycket som möjligt, det tycker jag. Det är klart att vi har ett ställe där de spelar orange då, såklart, men även i övriga kläder är det två inslag av det. Sen är det kopplat till Kristianstad i och för sig också, där fanns det antagonismen Alingsås och Kristianstad, så det finns ju mycket vägverket och hit och dit, men orange är ju dessutom en stad, så man inte vet, men det var ju därifrån det kom, historiken. Men ja, det är ju kopplat till länderna, så att, lite för lite orange i kläderna.
Fick vi lite allmänbildning också med var orange kommer ifrån då, en stad och inte en färg då när det gäller den nederländska färgen. Är du bra på att säga Nederländerna och inte Holland längre?
Tycker att det har varit bra den här podden så här långt faktiskt. Inte sett Holland en enda gång, men det mest naturliga blir ju Holland. Och det är också när man, alltså med dem jag umgått med här nere, så är nog Holland det som sägs oftare än Nederländerna. Men då vet ju du, Robin, att Holland är ju bara ett distrikt i nordvästra Nederländerna.
Det ska jag ta upp ikväll när Flink besöker Kristianstad för kvartsfinalen, så ska jag berätta det för någon annan journalist där och verka lite bildad.
Så att jag hör det.
Får jag bara liksom klargöra lite förutsättningarna för det här avsnittet, Flink?
Vi har ju... Jag skulle göra. Så kör, okay. Det hade varit välgörande.
Ja, vi har ju Per nu. Och så är det jag. Och så är det Flink. Och vi kommer, den här podden spelas du in torsdag morgon. Sen kommer Flink faktiskt att besöka Kristianstad ikväll för kvartsfinalen. Och då kommer vi att spela in där på plats tillsammans. Och så den här podden blir liksom lite tvådelad. Först lite internationellt med Per Johansson och sen lite nationellt med Flink och mig. Flink och jag. Så är förutsättningarna.
Exakt. Och en anledning till att vi har med Per är ju att han har hoppat på ett nytt uppdrag, en ny sån här blixtutryckning, och det är ju självaste Gör då. Det är, ja, den största klubben på damsidan får man väl lov att säga. Och som har abonnerat på Final Four och ja, väl nästan finalplatser i Champions League de senaste 10 åren, men inte lyckats vinna här nu på några år. De kickade sin danska tränare för, ja, vad är det, snart en månad sedan, ja, knappt det, va?
Ja, 2 veckor sedan. Ja, drygt. 3 veckor sedan.
Ja, och du har hunnit vara där nere en sväng innan ni samlades med landslaget i början på veckan. Så att vi börjar väl i den är nog, tycker vi i varje fall, och kanske lyssnarna också, intressanta med Gör än med Nederländerna, du har varit ett tag nu. Men det blir någon tråd in på Nederländerna också. Per, du har jobbat nu i Ryssland, Rumänien, Montenegro och Ungern blir då ditt fjärde, så att säga, öststatsland. Vad skiljer Ungern från de andra? Och vad har de här länderna också gemensamt? Alltså lite likheter och olikheter. Vad kan du säga där?
Jag kan väl säga som så att de här första 10 dagarna jag var där var ju väldigt intensiva. Så de tillbringade jag ju mest på kontoret i hallen eller i mötena. Så att jag har inte riktigt skapat mig den uppfattningen. Men vad som är gemensamt är ju att befälsordningen är ju i stort sett densamma. Kraven är densamma. Också med en stark ledning, med en president med kopplingar till politiken och affärsman och så. Hela det där paketet känns ju ungefär som det har varit i de andra länderna också. Sen har jag ju som sagt inte gått så mycket in i elden nu, för att vi har ju haft mest massa träningar och möten och varit i det, så jag har ju inte utmanat direkt. Men kraven är ju skyhöga. Det är ju, förväntningen är ju att jag inte förlorar en enda match med det här laget säsongen ut, för då kan man rädda säsongen, tycker de då. Det är ju en tydlig och väldigt klar målsättning, att det är att lyckas, det är att vinna alla matcher som är kvar, och gör man inte det så har man misslyckats. Så att det är väl ofta gemensamt, det är väl en gemensam nämnare.
Och läget är så att Gurs ser ju ut då att jag vet inte hur det är, ni leder ligan, men Ferencvaros har ju betydligt färre matcher och lär ju ta hem det då. Och så förlorade man också innan du kom, var det cupfinalen eller supercupfinalen eller vad kallas den?
Nej, det var cupfinalen.
Ja, vanliga cupfinalen.
Ferencvaros har ju inte förlorat ännu i ligan, och Gurs har ju förlorat 2 matcher bland annat mot Ferencvaros med 6 då på deras hemmabana. Det innebär att vi måste slå dem hemma med mer än 6, och vi måste vinna resten samtidigt så de ska förlora en till. Och de har i och för sig Debrecen kvar i en av de sista matcherna, men mycket talar ju för det är jätteliten chans att vi vinner ligan. Så ligan och cupen är ju borta, så att den enda titeln som är kvar att spela om, det är ju Champions League då, och då tycker ju de att då får vi vinna den då, så har man ju räddat hem den här säsongen. Så att det är väl det som är kravbilden på något sätt.
Och där är ni klara för kvartsfinal som börjar om en 3 veckor ungefär, slutet av april va?
Ja, det är det, och den kvartsfinalen är ju mot regerande mästarna Viper, som väl som vanlig ordning startade säsongen lite trögt, men och hade ju tufft mot Ebersen också i och för sig, men som har ju ett jättebra lag med Jamina Roberts, Lois Abbing som är i otrolig form, Anna Jackereva och Lunde och fler. Så det är ju nästan som en final, så det är ju ett hinder att ta sig till Final Four som är ju ganska rejält. Det är väl samma för dem givetvis, att Gör är väl ingen drömmotståndare i en kvartsfinal, och Vipers är ingen drömmotståndare för oss, men det blir ju som en Final Four match, och där avgörs ju allting. Så all kraft och energi och alla förberedelser går emot mot de 2 matcherna då.
Är det om 2 lag hamnar på samma poäng i ligan, är det inbördes möten då? Var det så jag skulle förstå det här med 6 mål och Ferencvaros?
Ja, det är det inbördes möte, så att skulle vi slå Ferencvaros i ligan med 7 och sen de förlorar mot Debrecen och vi vinner resten, då vinner vi ligan. Men man börjar först med inbördes poäng, målskillnad, sen går man på den stora målskillnaden då. Så det är väldigt mycket som ska ske i ligan för att vi ska kunna passera dem. Så kan man säga.
Du Per, när det blir sådana här liksom blixtinhopp och så, du sitter där med din telefon och så får du en pushnotis eller du läser på Twitter att Gör har sparkat sin tränare. Hur går det till liksom rent? Skickar du in då, har du någon agent då, så säger du, ringer honom där och så säger du, Gör har sparkat sin tränare, kan du kolla liksom, ja, de kan jag gärna tänka mig att ta över, eller ringer de din agent eller ringer de dig, skickar de ett mess, presidenten, Per? Come on. Eller,
nej, men jag kan väl berätta hur det var den här gången. Alltså det är med ett exempel från verkligheten då. Det är klart att när de förlorade cupfinalen, då vet man att det börjar röra på sig. Då vet man att det kan vara så. För det är ganska korta koppel i de här klubbarna. Så att, då var jag i Spanien på en kortare grej bara. Och då ringde presidenten, ringde inte, utan min agent ringde och sa att Gör har hört av sig. Och de vill att du ska vara i, komma till Budapest imorgon. Då avbröt jag den lilla semestern i Spanien och så flög jag från Alicante till Budapest, och då visste jag väl inte riktigt om det var jag eller om det var en shortlist som var då kallade till någon form av möte. Men när jag väl kom dit så var ju presidenten, vicepresidenten och general managern där, och då fattade jag att det var allvar, och så pratar om klubben i en timme, om vad man förväntar sig av en tränare i en sån anrik och historisk klubb och dekorera klubb som gör. Och det var jättebra genomgång av klubben och hur den fungerar, hur den är uppbyggd och med laget och staben och allting. Och så hade jag lite frågor och sen så blev det väl lite mellanmjölk i möte, så sa jag att jag är redo att komma om ni vill ha mig. Okej, då förhandlar vi. Sa de då, och så gick jag ur rummet och så var vi förhandlingen en halvtimme kanske, och så kom min agent ut och sa det här som ligger på bordet. Okej, så gick vi tillbaka, vi tar det, och så var det handslag och så var det väl lite juridiska grejer dagen efter, och så exakt så gick det till i det här fallet.
Vad sa du, Flink?
Nej, ja, det lät smidigt, ja. Du har ju gjort några sådana blixtinhopp tidigare, men då var det till Bukarest där du hade varit som mer ordinarie, va?
Nej, det var två gånger till Bukarest utan, ja, det var två sådana här inhopp. Det var 17 och 18. Sen var jag där 20 också, men innan pandemin kom, eller när pandemin kom. Men de två, sen var ju Montenegro också. Och ju 7 dagar innan VM då 2017, så jag har en viss erfarenhet att på något sätt snabbt komma på fötterna och besluta mig att åka och också kasta mig in i en verksamhet som jag inte känner eller på något sätt. Så det finns väl en erfarenhet av det som jag har gått om nu, känner jag.
Återvänder du till Spanien sen och stor sangrian, den var nästan kall fortfarande då när du kom tillbaka?
Nej, jag åkte hem då. Okay. Då åkte jag hem till Sverige och så började jag direkt att förbereda mig då. Så jag gjorde det jag kunde. Jag tror det är viktigt när man kommer i sådana uppdrag att man, även om man har kort om tid, så jag såg väl en 6-7 matcher och försökte definiera liksom vad nuläget är där och vad som man kanske direkt kan förändra och vilken ingång jag ska ha när jag kommer ner och så. Så att, det gick väl några dagar åt det och sen så åkte jag och så kom jag så förberedd som jag kunde egentligen.
Men har du liksom ett fastställt gage då som din agent berättar för dem? Ska ni ha Per, så är det det här som det gäller? Eller är det de som liksom, du får detta, take it or leave it?
Nej, men man har väl en bild över vad man vill ha. Det är klart att villkoren är viktiga och det här var ett kort uppdrag. Det här är 3 månader och jag fick också försöka ta mig ur en del uppgörelse som jag har hemma, var inte så besvärligt i och för sig, men så är det ju en klubb på översta hyllan och då finns det väl en lönetariff där som man vet ungefär, och så siktar man på den och så är man glad om man får ungefär i närheten av det. Nu var väl de också ett ganska stort behov av att få en tränare såklart, så det var väl ett gynnsamt läge för båda två egentligen. Jag var redo att åka och fanns tillgänglig och de behövde en tränare, så att det var en snabb och effektiv förhandling utan speciella, ingen långbänk eller någonting, utan de betalar väl marknadsvärde för mig.
Men är det
så
liksom
jag själv tycker att jag får marknadsvärde.
Men är det liksom högre månadslön när man skriver på ett 3-månaderskontrakt än om du hade liksom skrivit på ett 2- eller 3-årsavtal?
Jag tror väl att när man skriver ett sånt här kontrakt så är det ju, man skriver ofta säsongen ut, och det är ju oftast kutym att man skriver juni ut då. Klart att säsongen är ju slut innan sista juni, så att om man ser på dagarna kopplat till månadslönen så blir den ju högre då. Men jag tror inte att det är så stor skillnad om man har skrivit ett par år, det tror jag inte. Eller det vet jag inte ännu, för jag har inte skrivit längre än 3 månader, men jag tror inte det är så stor skillnad, det tror jag inte. Nej. Men det är mer dagmässigt att jag är med Nederländerna nu 2 veckor. Så jag är ju liksom inte där 3 månader. Det är jag inte med, i och med att det är mycket med landslaget nu också. Det var ju okej för dem. Så sätt så blir det väl mer per dag då.
Du har ju börjat få rutin då som vi nämnde på de här korta inhoppen. Vad är det, nu berättar du lite att du såg några matcher och försökte sätta dig in då på hemmaplan. Vad är det annars du första du gör när du kommer dit, har du pluggat in namnen och så? Eller, ja, på den här nivån så, och de här spelarna kan du ändå kanske. Men vad är viktigt att få till? Är det att få liksom, att man fattar vilka som är de styrande i spelargruppen och snacka extra mycket med dem och få deras förtroende? Eller hur funkar det? Vad tänker du på?
Men det är ju ungefär som man kommer som en främling in i en familj eller på att säga, men i ett lag som har jobbat 10 månader med andra tränare och där de har fått gå. Då får man ju respekt för att varje spelare har väl sin uppfattning om att de fick gå eller inte. Vissa är säkert jätteglada och vissa är missnöjda och man har respekt för det. Och sen tror jag det gäller att kasta, eller jag gäller, men jag kastar mig rätt in bara. Jag liksom funderar inte så mycket, det finns liksom ingen tid till det. Och oftast är de här grupperna, de behöver en fast hand, de behöver någon som liksom tar det här vidare. Efter då danskarna lämnade Gör så var en ungrare där en kort, ja, i typ en vecka. Och sen så blir det lite stressigt och rörigt och de är lite stukade eftersom de inte har nått av resultaten av dem. Har förväntat, och då tror jag det är viktigt att man går in direkt, att man liksom kastar sig in bara med de grejerna som man själv vill stå för då. Det är klart, det är energi och det är mycket liksom alltså komma med kraft, men också komma med kanske 3-4 saker som man direkt ser att man kan förändra, och så bygger man det från det. För att om vi har en månad på oss, all kraft går mot de här Vipers-matcherna, då har man ju inte så lång tid. Då är det vissa delar som man får skita i, göra på att säga, men de får ju vara som de är. Och sen får man satsa på kanske att förändra en del saker som man kan på kort sikt kan få vinst på då. Sen har de ju en massa bra saker också, så det är väl det som är kanske det viktigaste att definiera. Vad är det som fungerar jävligt bra här? För det är ju ett stjärnspäckat gäng, det råder ju ingen tvekan om. Det finns ju en, alltså det gänget har ju spelat mer stora matcher och finaler än vad jag har gjort. Så det är klart, det handlar ju också om att knyta relation, alltså skapa relationer direkt. Liksom, att kunna utnyttja dem, samarbeta med dem. För de kan ju också göra mig bättre. Det är inte bara jag som kan göra dem bättre. Så att, men just att kicka igång direkt, att de känner att okej, här kommer det en ny start. Det är väl det absolut viktigaste.
Varför är det så kul att hoppa in? Jag gissar att du tycker det är kul på de här liksom, blixt... jobben. Varför är det så roligt?
Ja, men varför inte var de tvekan den här gången var ju för att jag tror att alla tränare, i alla fall på damsidan, vill träna Gör någon gång i livet. Jag har varit samma som mig egentligen, att det är klart att får man den chansen som ju ytterst få har fått de senaste 20 åren, så vill man gärna testa. Dels för att det är högst upp på något sätt. Även om det är ju Viper som är regerande mästare och allt det där, så är det ju den mest dekorerade klubben. Det är ju det. Sen är det chansen att vinna igen. Har 2 Champions League-brons med Bukarest. Det är ju okej. Här finns, kommer ytterligare en chans att vinna. Den största trofén. Chansen att jobba med de bästa. En annan drivkraft såklart. Varje dag blir utmanad av dem varje dag. Komma till träningarna och möta dem och komma med någonting varje gång för att skapa klarhet. Stå på golvet varje dag är en annan grej. Som kommer att göra mig bättre i det jobbet i Nederländerna, för att jag blir skarpare när man är där varje dag. Och sen är det adrenalinrushen med pressen på att göra resultat, det är ju extrem och den går jag igång på. Så att det finns ju en nedsida på det också, men det finns ju en jävla uppsida. Det är väl den man vill åt, såklart, tomteblossen.
Men då kan du liksom om säger du vinner alla matcherna, jag gissar att om du inte vinner alla matcher eller om du kanske åker ut direkt här i Champions League, så du sjunger om det, då kanske inte de presidenten kommer och säger Per, vi vill ha dig kvar nästa säsong. Men om det skulle liksom, om de vill ha dig kvar, vill du, kommer du att stanna där då eller? Och dubblera?
Det var skönt också att om man åker ut och det sjunger om det. Om vi åker ut och sjunger om det, då tror jag inte, då ligger det ju inte ett nyprintat kontrakt nästa år, det gör det ju inte. Så det har du rätt i. Så det är klart det är kopplat till det, att ett bra resultat här, ett resultat som klubben är nöjd med, och det tror jag de bara kan vara om vi går till Final Four först, och om vi i alla fall gör en, ja, de vill ju vinna, men att man gör någonting bra där, det är klart att då har väl jag en möjlighet att fundera under den här perioden på om jag vill vara kvar några år. Och det är ju ett mycket större beslut för mig, för att därför ska man ha respekt för arbetsbelastningen, och man ska också ha respekt för att jag har ett lag som ska spela OS förhoppningsvis i Nederländerna, som ska spela VM på hemmaplan. Och jag tror att man får ta sig en rejäl funderare på det, hur man ska kunna lägga upp det. För det är en sak att köra all in 3 månader än att köra det, så att säga, ett helt år. För man täcker ju igen alla luckor som finns då, om man har både klubblag och landslag. Men visst finns det möjlighet att jag stannar i så fall. Ja, det, om jag får fråga.
Men det kanske är för att det är Gör också. Jag, gissar nu, men lite känslan är ju att du gillar ju den här. Det har nästan blivit som en livsstil att du har ett förbundskaptensjobb och sen kan du då vara redo på vårkanten och hoppa in i de här stora klubbarna och försöka göra någonting bra i några månader och sen återgå till den här lite. Och du, ja men det var väl nu under vintern du hade kört lite föreläsning, att du gillar lite den här friheten. Skulle du ta och gör permanent eller motsvarande klubb, så då är det ju en fullsmockad kalender 365 dagar om året.
Ja, det är det ju. Sen kan man ju säga att man gillar friheten, men friheten är ju en risk att man blir uttråkad också. Och det är ju svårt att få balans i det här yrket på något sätt. Det är klart att med klubb och landslag så blir det väl för mycket, men utan klubblag så blir det också kanske för lite i perioder. Då, och det är klart att jag fungerar ju bättre som tränare och ledare när jag gör det varje dag. För du är snabbare till beslut, du tänker inte så mycket, du går på beslut, du går med på magkänsla. Och alla de här grejerna. Och sen går det ju inte att komma. Det är ju gör som sagt. Det är ju den klubben som har bäst organiserad, mest professionell, bäst infrastruktur med allting. Liksom. Det är ju, ska jag hålla på som handbollstränare så vet jag fan om jag kan säga nej till det uppdraget heller. Sen har jag ju ingen erfarenhet att vara klubb- och landslagstränare under längre tid. Det har ju varit 3-4 månader. Jag var med Montenegro i Bukarest. Jag var med Rostov och Montenegro och sådär. Så att det blir ju ett nytt förhållningssätt i så fall om man ska boxa in sig, som du sa Johan, varje dag i stort sett på året. Det blir ju något annat, så där får jag ju tänka till lite.
Men du säger att ni nu skulle gå hela vägen i Champions League och vinna. Det har väl varit perfekt att lämna sen. Alltså har du tänkt den tanken? Att, för gör ni det så borde de ju vilja ha dig kvar. Å andra sidan så då har du ju nått den drömmen och man ska ju sluta på topp. Säger man ibland.
Ja, det ska man göra. Men jag har ju också en ambition och en intention att jobba. Jag gillar att jobba. Jag gillar ju att, så jag ser mig ju som en arbetare 10 år minst till framöver i livet. Liksom. Det gör jag ju. Och sen är det ju, det finns ju en nyfikenhet. Det finns ju en längtan över att vara och få de här större matcherna tätare på året. Det kan ju inte vara Final Four varje gång, men liksom med Champions League-uppspel, de här matcherna mot Färnsvars och ligan, Debrecen-ligan etc. Det finns ju också, alltså livsstilsmässigt så finns det ju en längtan för att vara i den här miljön så mycket som möjligt. För det är ju där jag trivs som bäst och det är ju det som är mitt yrke på något sätt. Mitt yrke är ju inte att hålla föreläsningar och göra processer i privata företag. Det är ju liksom, det kan ju vara en sidogrej, men jag är ju ändå handbollstränare. Jag har väl erkänt det för mig själv, att det är det jag är på något sätt.
Erkänt för dig själv?
Ja, faktiskt.
Var det ett stort steg?
Ja, men det är det ju faktiskt. Man vill ju testa, man liksom vill ju inte bli för beroende av handboll. Man vill testa andra gränser, eller andra gränser, man vill testa andra jobb och sådär innan man kanske inte är arbetsför längre, men man sugs ju in i handbollen hela tiden ändå. Det finns en anledning till det kanske. Mm. Så det är bra, men det är nog det jag vet.
Du är ju lite av en, ja nu kan man väl säga att du är liksom den här poddens Östeuropa-korrespondent. Har du varit nära, ja du har ju varit nära, eller i alla fall fått frågan av Amo, men har du varit nära någon liksom klubb så, eller landslag i våra delar av Europa, Tyskland, Danmark, Norge, Frankrike?
Danskarna frågar jag nästan aldrig, det gör de inte.
Varför inte det?
Ja, det vet jag inte. Men de gör inte det. Det är ingen reflektion på varför. Men Norge var länge sedan de frågade. Jag var ju ganska nära Beatingheim. Nu fick ju, vad heter han, Jakob Westergaard i jobbet. Där var jag ganska nära från tyskarna. Och det var det som jag haft. Frankrike också har jag haft ett par bud. Jag var i förhandling med Brest. Och kunde fått Nant för några år sedan. Men då passade inte det. Så att de flesta förfrågningarna kommer ju från forna Östeuropa, det, så är det.
Men det är damer som gäller liksom, det korsas inte så mycket då mellan tränarna?
Ja, men jag har ju också ett mycket styrning som kommer ihåg att jag tog VM-guld med svenska U21-landslaget 2003 liksom, eller sådär. Det är ju ingen som kommer ihåg det. Jag började ju ändå med 16 år med herrar och sen så hamnade jag med damlandslaget och sen har jag ju blivit ett namn och jag får ju dem. Ja, det är uppenbart att jag får de förfrågan om de stora jobben på damsidan och då så länge jag får det så är jag ju kvar. Men det finns ju också en längtan att gå över till herrar igen. Det hade funnits ganska länge om jag var ärlig. Men för att vara på den här nivån och ha lag som Nederländerna, Rostov, gör, så är ju det är på den översta hyllan, och det är, finns ju också en viktig del. Så att, det finns vissa förfrågningar från herrar också, inte bara AMO, men det är ju inte på den här nivån. Det, är inte, man gör, det finns en längtan att testa eller gå tillbaka till herrar igen. Det får jag ju säga att den finns ju där. Men jag sitter ju lite via gisslan nu med de här uppdragen jag får, så det är svårt att byta bara för den sakens skull. Liksom. Mm.
När du då i Ungern kontra ja, med Ryssland, Rumänien, Montenegro, ändrar du ledarstil på något vis? Eller är det så pass likt? Är Östeuropa Östeuropa på något vis?
Ja, men jag ändrar ju definitivt ledarstil från utifrån om jag skulle vara i en svensk miljö eller som i Nederländerna. Det är jag ju tvungen att göra, för att det är ju i de här länderna så funderas, alltså, så förväntas du vara chefen liksom, alfahanen, och det är ju också jävligt jobbigt ibland att det alltid ska vara så, men att där tränaren eller coachen alltid ska ta besluten i allting egentligen då, vad det rör, och där människor runt dig är lite försiktiga med att ta beslut och göra fel och sådär. Så det hamnar ju mycket mer på tränaren, och den befälsordningen ska man inte rucka på bara så där för att man själv tycker sig, men i Sverige gör vi så här. Jo, men jag är inte i Sverige nu, utan jag är i Ungern, och där är de här människorna vana med det. Nu är inte det här typiskt en ungersk klubb, och jag har mycket ungerska medarbetare eller medansvariga kanske man säger i staben, men det är mycket skandinaver, och jag har ju någon sloven och någon fransyska, brasilianska och sådär, så att det handlar väl mer om att man inte ska göra folk nervösa och göra folk liksom stressade över att ställa en massa frågor och massa grupparbeten direkt. Liksom det finns ju också en struktur där som folk mår bra av, och den får jag ju direkt, och det var ju inga problem egentligen. Jag känner mig nästan tryggare i den miljön nu, och det har jag kanske med att jag har gjort det så många år i den miljön, så att den kostymen är ju lättare att ta på sig nästan än tvärtom, om jag ska vara ärlig, än när man kommer tillbaks till typ som Holland eller om man gör någonting i Sverige eller vad det är. Så,
så det är ingen större skillnad på CSN Bukarest och Gyr på det viset, och det är ju massa utländska spelare, och man är ett öststatsland med den strukturen som är, så är det inte så stor
skillnad. Jag tror inte det. För att det vet jag ju inte riktigt här nu, men jag utgår ifrån att det är ungefär samma strukturer. Sen klart var det ju skillnad i Rostov, för det var ju väldigt ryskt, och där hade jag ju bara 4 utlänningar, och det är klart, här är ju själva laget, det är ju legionärer, så det är ju, jag har ju 5 ungrar i min trupp, eller ungerska spelare i min trupp, och det är klart, jag har 5 norskor och 2 danskor och 1 svensk och 2 holländskor, så att det är klart att det är ju kraftigt influerat, och det är klart att mina samtal med dem individuellt och sådär är ju såklart på där vi kommer ifrån. Men det handlar väl om varje möte och varje, ja, vem man pratar inför och vad syftet är, så får man ju vara. Man måste ju anpassa sig. Jag tror att ledarskapet är ju otroligt mycket om att man anpassar sig till den situationen man är i, och där har jag ju rätt mycket erfarenhet, och den går man ju i, hamnar man ju diket ibland ändå, men jag tror att den är viktig att tänka på. Alltså, vem pratar jag med nu, och vad har hon för uppfostran, och vad kommer hon ifrån, och vad förväntar hon sig? Det är väl det som är ledarskap nu.
Vem har du som assisterande, och liksom, jobbar du själv nu, eller vilka bollar du med? Tar du en lunch eller middag med Linn Blom, som du trots allt ändå känner väl lite grann, för att få... Hur har det varit och sådär? Och du har ju Holland, som du har i landslaget, som du kanske har ännu bättre kontakt med idag. Eller är det gamla spelare du har haft i andra klubbar? Eller så? Eller hur går det till? Eller sitter du på ditt kontor och sätter ihop lite starter? Och sen går du ut och tränar på dem?
Jag tror att, som jag sa i början, att de första 10 dagarna är bara att sätta ett intryck, sätta en plan, alltså en gemensam plan. Sen klart att jag pratar med Stina Oftedal och Estelle Seminko om anpassspelet. Jag har ju en bra relation med Anna Gross sen tidigare, när hon var i CSKA och jag var i Rostov. Linn är såklart någon jag pratar med. Jag har Rinka och Yvette som också kan ta mig snabbare framåt, och Jag har ju Kari Bratzett och Veronica Christiansen, men alltså det är klart att man försöker så snabbt som möjligt lägga det här pusslet med små träffar, små möten, inte att man går ut och käkar lunch, men det är man inte. Men vi har Line Haugstedt i Danmark som är en duktig försvarare. Hur ska vi liksom, hur har Görs försvarssystem sett ut kopplat till det jag kommer med? Okej, det är inte så jättestor skillnad, det är lite olika saker vi får prata om, så det är mer klargörande saker. Okej, varför spelar ni på det här sättet, kan jag ju fråga Oskedal. Vad är syftet med det? Vad är tankarna? Och jag kanske kommer med några få tankar som vi kan testa, som jag har sett. Så det är mer ett flöde av samtal hela tiden på kontoret eller i träningsmodellen eller efter träning eller på träningen. Men att ha en stark hand eller vara en stark kraft, men ändå att de känner att de får vara med och... Eller för mig är det ju... avgöra att de kommer med intus hur det har sett ut fram till nu. Så att, en massa olika typer av möten. Assistent har jag ju. Jag har ju en stab. Där tittar jag väl också efter att få en mer luttrad och erfaren assistent. Det pågår väl ett genomlysning om det. Så jag tror att jag behöver, jag letar efter en kraft till staben igen.
Men det är ingen du tar utifrån som du tjänar sen tidigare, utan det blir klubben som bestämmer några, eller?
Nej, det bestämmer jag. Det bestämmer jag i så fall. Och det behöver inte vara någon jag känner. Jag behöver vara det. Då tittar jag ju på hela Europa vem det skulle kunna vara. Och det är väl inget att han går ut på namnet. För det ska ju vara en självklart fråga för dig, Johan, om att det är ditt jobb. Men det är klart, jag tittar vad finns ledigt och där behöver jag ju någon direkt som direkt kan liksom ge mig, laget, spelarna någonting med en taktisk huvud och som kan hålla huvudet kallt när det behövs och komma med de här små detaljerna som man ändå aldrig ser som huvudtränare ändå, fylla i de grejerna och framförallt som du sa, vara någon som man kan prata väldigt mycket handboll med och som man litar på. Men där är vi inte framme nu, men det blir mitt beslut. Det bestämmer jag, vem jag vill ha.
Ja, det inte varit slutspel, Robin, så kunde du ju. Det låter ju som klippt och skurat för dig ju.
Ja. Varför inte?
Ja. Du, är det engelska som gäller i där nere i Gör?
Ja, det är det ju. Och det är ju i stort det, är det enda språk jag kan, utan svenska på en nivå som jag kan hålla i saker i alla fall. Sen så, nej, det är engelska. Och dammsuger de väldigt mycket här också. Går det igenom? Nu slutar hon
här. Ja, lite, om du pratar lite högre kanske också.
Nej, men ja, det är engelska. Det är engelska som gäller. Och det, jag tycker att det är på det stora hela en hög nivå. Sen får man ju vara tydligare med dem som kanske... inte så att alla säger jag förstår inte. Så är det ju inte här riktigt. Att man säger ofta att man förstår. Men då får man vara tydligare med att man får repetera vad jag har sagt. Och sådär, så man får hitta det. Det är olika grader av engelska. Men generellt sett... har jag inte märkt några problem med det så här långt. Men språkbarriären ska man ju inte underskatta heller. Det är nyansen i språket. Och,
kan det bli en liten ungersk touch här nu inom ett par månader på din engelska? Vi hörde ju när du var i Rostov, tror jag det var. När du gjorde intervjuer med klubbens hemsida.
Nej, men det kan det väl bli. Alltså jag påverkas väldigt mycket av den engelska som pratas. Men nu är jag ju samtidigt i ett lag med väldigt mycket skandinaver och holländskor och så vidare. Så att det pratas inte så jättemycket ungerska med, eller engelska med ungerska accent. Jag hör inte det så mycket i alla fall. Men jag vet inte, tiden får väl bestämma det på något sätt. Men det hoppas man ju aldrig riktigt att det ska bli så.
Nej, vi ska hålla öronen öppna i varje fall hemma i Sverige.
Holland då, eller Nederländerna, blir det OS eller hur ser förutsättningarna ut?
Alltså när man sitter mitt i det så tar man ju inget för givet. Jag tycker att vi är en grupp som är hanterbar med Argentina först som vi ska slå. Tjeckien blir ju förmodligen nyckelmatch. Spanien är ju tuffare än att ha dem på neutral plan såklart, men det är ju en favorit i gruppen. Det går ju inte, kan ju inte slänga ifrån och säga att det inte är. Får vi till det och får spela på en hög nivå så går vi till OS.
Hur är det Per, och nu kanske jag gör bort mig här, om ni går till OS, är det ditt första OS sedan London med Sverige?
Ja, det är det. Det blir mitt tredje OS i så fall. Och min stora drivkraft är ju såklart att det är också med ett annat land och göra ett OS. Så det finns ju många bottnar i det. Men ett tredje OS hade ju varit fantastiskt att uppleva. Jag var ju en vecka ifrån att göra Tokyo OS också, men då kom ju pandemin och då blev det ju inställt. Det var ju med Montenegro, och där tror jag att jag hade gått också till Tokyo då, men sen så gick ju mitt kontrakt ut och så blev det ingenting av det, så att det hade ju kunnat varit ett fjärde faktiskt med lite mer flyt, men om det nu kvalificerar oss, men det är ju också en drivkraft såklart att uppleva ett OS. Det finns ju många drivkrafter i det.
Och Sverige kommer att klara det, va? Det är inga tveksamheter.
Jag tror att det är tveksamheter. Jag tror definitivt att som är ungen i Debrecen, en tuff match. Japan, första match, läskigt. Möter de sällan och det är andra intervaller och finter och hit och dit. Så jag tror att Thomas Taxner sitter i samma båt som mig på något sätt. Att man tar ju liksom inget för att det är självklart. Det är, utanför kan det ju se självklart ut, men nej. Jag tror inte det är självklart vare sig för oss eller dem. Men däremot tror jag att det är ett stort misslyckande om vi inte skulle gå dit. Och det så tror jag att Sverige känner också. Mm.
Damerna har ju faktiskt gjort, 12, de har gjort fyra raka OS. Ja. Damerna, så skulle det bli det femte då för Sverige. Hur nära är Nederländerna att ta steget där man var, ska vi säga 2015-19, va? När man radade upp semifinaler och nästan finaler också och tog VM-guld gjorde man, va? 2019. Ja. Och sen har man ju liksom varit där, liksom där Sverige har varit sista åren precis utanför. Vad krävs för att ni ska ta det steget upp?
Jag tror att vi har det mesta på plats. Man får ju säga att norra Frankrike är ju numera, om man tittar tillbaka de senaste 4-5 åren, de är ju på en annan, det är på en högre hylla, så är det. Sen finns väl Danmark där som vi har väl i och för sig ganska lätt mot. Som vi säger att de är trea då. Men sen den fjärde platsen är ju, inte att just blir fyra, men den sista semifinalplatsen är ju, tycker jag ju att vi är den största utmanaren till Sverige där också, Tyskland är där, några till liksom. Det finns ju en öppning nu när ryskorna är borta. Så, och den fanns ju där i båda våra mästerskap som jag har spelat nu. Vi har ju två femteplatser, men det är klart, det var en tuff kvartsfinal mot Norge, såklart, va? Det är klart, vi måste till slut vinna någon sån match kanske, men lite mer flyt i lottningen om man kanske kommer på någon annan sida, så tycker jag att vi är nästan där, men vi måste ju jobba ännu hårdare. Vi har ju inte den här gyllene generationen med Kroat och när de var som bäst. Vi har ju inte dem längre, men vi har ju fortfarande ett jäkla bra gäng. Och jag tror tiden talar för oss och ett hemma-VM talar för oss också. Och tiden tillsammans talar för oss. Men det sista steget är ju tuffast. Det är ju så. Vi är ju där precis. Det är ju som Sverige. Man är nästan där. Men det gäller att komma dit också. Så att.
Men hemma,
det får jag säga.
Ja. Och hemma VM ska ni väl kunna få en snitslad bana fram kanske.
Ja, jag vet. Ja, kanske inte vi ska hamna i den diskussionen igen, men det vet jag inte riktigt hur den kommer att se ut. Det är ju en bit dit också, men svaret på frågan är ju att vi är nära men ändå inte. Så kan man väl säga, två mästerskap i rad. Vi är precis utanför de här placeringarna som man vill vara.
Ja, Per, då säger vi tack för att du ställde upp. Vad ska du göra precis nu?
Nu har vi stabsmöte, eller ledamöte, klockan 9:15. Sen har vi träning 10 och möte 12:30. Om Portugal, och sen får de vila lite och så är det match klockan 7 här, portugisisk tid då. Så klockan 6 hemma kan ni ju ratta in den kanalen och se på Portugal Nederländerna om ni vill.
Ja, då sitter ju jag och Flink på slutspelshandboll, och bara om några sekunder så kommer vi och snacka lite slutspelshandboll i Sverige. Om du tippar, nej, ingen förberedelse. Det är ju bästa fem matcher. Kristianstad Hammarby, vad går det där?
Hammarby säger jag då.
Skövde Önnered.
Skövde.
Alingsås Öysta.
Alingsås. Det är bara för att jag håller på dem.
Sävehof Malmö.
Sävehof.
Ja. Ja, då vet vi det. Då tackar vi Per och byter till svensk handboll.
Per Johansson, så förflyttar vi oss till Kristianstad Arena där klockan 22.53 och jag sitter mitt emot Flink för första gången någonsin va, när vi spelar in.
Tror i tidens poddbegynnelse så satt vi väl ändå ihop och gjorde någon podd här i Kristianstad tror jag vi var. Jag får ju ta mig hit. Du tar ju inte dig till Helsingborg.
Nej, det ska mycket till.
Fast du är väl HF-fan?
Ja, men jag har inte sett en match på länge.
Nej.
Men jag, när det går bra så är jag i alla fall.
Nedgång.
Vi har sett Kristianstad slå Hammarby 34-31. Jag tycker att det kändes som att det var mer ojämnt än 34-31. Det kändes alltså kontrollerat från Kristianstads sida i hela andra halvlek. Köper du min bild?
Absolut. Nej, det var konstigt att de inte lyckades köra matchen riktigt, Kristianstad. De bjöd väl in Hammarby lite grann så där, men det var väl aldrig närmare än tre mål, va?
Jag tror var det var två vid något tillfälle.
Två mål ju kanske. Ja. Nej, så att det var lite smickrande siffror för Hammarby samtidigt som med tanke på, om du tar med Tack på Hammarbys, om vi tar på oss Hammarbyglasögonen så vet jag, och jag tyckte också, och jag vet att de också tycker det, att det var ändå faktiskt ett fall framåt sett till hur det såg ut i de två sista omgångarna de förlorade mot Hallby och Guif och satt sig i den här femteplatsen, den här situationen. Så de planade väl åtminstone ut den här formkurvan som var, gick rätt så brant neråt. Så att de var väl rätt så nöjda. Det är ju, finns väl inga sådana hedersamma förluster längre kanske, men
inte i ett slutspel i alla
fall. Nej, men 31-34 borta mot Kristianstad är ju, det är ju inget fiasko.
Nej. Det har ju funnits lite frågetecken på Ahlstrands form där, han har varit lite sådär de sista månaderna. 10 mål idag, så det var väl också något, någon form av glädjebesked att de har, att han är tillbaka.
Ja, det var väl han som ställde till det mest för Kristianstad. Ja. Jag tyckte att de hade rätt så bra kontroll annars på Aspenbäck och Henrik Olsson. Jag menar, det är ju en, får väl ändå säga, det är en av de bättre 9-meterslinorna i ligan.
Mm.
De tre. Men vi kommer kanske tillbaka till det. Att sen verkar de inte ha så mycket mer.
Nej,
om man tittar på Fahlgrens coachning. Vad han själv verkar tycka.
Det var de tre. Det, vi kan väl börja där med det satte ju nog en liten prägel på matchen med Martin Dolks tidiga, redan efter 10-11 minuter. Flippade en straff i huvudet på Bang, om den här tog. Jag tyckte från början att den tog på armen, men jag vet inte, tv-bilderna hade de tittat på, eller den tog i huvudet och han fick rött kort direkt.
Ja, men alltså Hammarby har kollat i efterhand och försökt se, och enligt Dolk så, jag vet inte riktigt vad han själv tyckte. Jo, men jag tror nog att han också tyckte. Det var nog flera lagkamrater som menade att den tog på armen först. Men ja, men så att den tog i huvudet så var det ju en lös flipp och ändå rött kort. Och det var ju Kristianstads assisterande tränare Uffe Larsson, jag gick förbi honom, han satt på bänken med Marcus Olsson här på innerplan efter matchen, så han mer eller mindre ropade till sig mig och sa, du som skriver, du kan väl skriva om att hur fan kan det bli direkt rött på en flip på straff, där dessutom Bang rörde sig i sidled. Så den spann jag vidare på.
Det gläder mig ändå att du gör in i liksom regelfrågor så här.
Förstå att det gläder dig, men jag vet, det var inte ursäkta. Jag tyckte det var lite, jag vet inte riktigt så här vad du har dratt fram för vinklar ikväll. Vi har suttit mitt emot varandra och skrivit, men vi är ju någonstans precis, ja, konkurrenter, men har inte riktigt koll på vad du har skrivit om. Jag tyckte att det fanns inga så där andra vinklar.
Nej, det var faktiskt
svårt.
Ja, jag vinklade på liksom bredden, att det liksom,
ja.
11 målskyttar i Kristianstad, ja, jag tar 8 olika uppställningar på 9 meter, sex olika spelare som spelade och alla gjorde mål där. Men det var liksom, fanns inget som stack ut från matchen. Så allting bara rullade på i andra halvlek och höll 3-4 bollar så.
Ja.
Men det var väl en pigg vinkel av vinkelmästaren med den svarta boken, eller var det inte med det?
Ja, det var snällt sagt. Men nej, men det, Uffe Larsson tyckte att man skulle liksom sätta ljuset på detta lite, att och han är ju själv gammal lirare med, så att han tyckte att, och menade Dolken artist och de ska vi vara rädda om, och nu, du tar ju bort en del av repertoaren så att säga, och så tog jag det vidare till Sten Tönnesen och han sa ju direkt att det är en larvig regel den här. Och det de tycker, och sen pratade jag med Dolken, pratade med Fahlgren, jag pratade till och med Victor Bang som också kunde köpa att. Och det är väl egentligen, alla vill ju se en förändring där, att man ska bedöma, nu är det ju skott i ansiktet eller i huvudet nästan, ja, oavsett hur löst det är så är det direkt rött. Och de vill ju se att man gör skillnad på det, och att 2 minuter om det är en lös flipp, alltså man ska bedöma hur farligt det skottet är.
Mm.
Och vi har faktiskt inte pratat med domarna Wettervik och Tagic, som alltså gjorde ju rätt enligt regelverket då och drog upp det röda kortet. Då hamnar vi än en gång att det blir ytterligare en bedömningssituation, och det kan man väl kanske förstå om regelmakarna värjer sig lite för, och domarna också kanske. Det är ju ganska enkelt för domarna att, som det är nu.
Ja, det blir lite så, hur hård är en flipp? Men jag tycker ändå man, just en flipp i pannan, alltså det borde gå, alltså det borde inte vara en jättesvår bedömning att se om det är en flipp eller om det liksom är ett skott i
planen. Nej, men någonstans finns ju, gränsen ska dras någonstans, och gråzonen kommer ju finnas där i så fall, men jag tycker också att man ska kunna göra det, ja, ändra regeln på något vis.
Jag tror inte att det kommer att ske på liksom, tittar man på de här besluten som IHF liksom, domarcheferna, de har tagit där, så är det ju snarare, alltså, det går åt motsatt håll. Jag tycker det var bäst att när domarna själva fick bestämma armen upp, och sen gör de bedömningen när det är passivt spel. Nu har de ju tagit bort, så det är snarare att de vill ta bort mer och mer bedömning, och det ska vara tydligare så. Mm. Just det här, just i sådana här tillfällen slår du ju lite fel.
Mm.
Jag pratade också med Kotagic inför matchen.
Inför matchen tog du honom?
Ja, han var bara här uppe i pressrummet innan.
Klart du stoppade honom.
Jag förberedde honom på, vi snackades vid efter matchen och pratade om skandalerna som kommer att uppstå. Och då sa han, öppnar bara dörren till omklädningsrummet om Flink är med. Ja, han visste ju inte att du skulle hit.
Nej, han trodde att det var ett säkert kort. Ja, säkert,
liksom, han kommer här ändå. Ja, men han kommer idag, sa jag. Ja, Wettervik fick jag. Ja, men det var... Så det var liksom mumlades bort här lite.
Ja, och vi var aldrig knackade på heller. Det hade ju funnits en anledning, men jag tror de hade dragit härifrån när jag var klar med alla spelare och tränare om detta. Så att, ja, vi får se. De lyssnar ju på podden, tror jag. Så att de hör nog av sig om...
Om de har några åsikter.
Vi har ju faktiskt pratat om vi skulle ha något avsnitt där vi ska ha med en domare.
Mm.
Kanske någon av dem på den högsta nivån också och få höra det, som är ute internationellt och så också.
Mm.
Du vill ju bara prata regler. Jag vill ju prata lite... Hur mycket tjänar de? Tjänar de mer än Per Johansson? Eller? Nej, det gör de inte.
Det är
inte många handbollssvenskar som tjänar mer än Johansson just nu. Det finns ju en tariff enligt honom. Men den tariffen hade man ju gärna velat komma åt. Alltså.
Exakt vad man hade velat se.
Ja. Jag stötte på Josef Pujol efter matchen. Jag vet inte om han duschade. Hade han inte behövt.
Nej, det blir inte många. Det blir inga minuter
alls. Tror inte det blir en sekund. Men jag kunde inte låta bli och nämna den här kusinpodden han är med i, Avkast, senaste avsnittet, så försöker de är ju 3 stycken där då, och försöker komma på vilket skånskt lag som för ett år sedan fick veta precis innan sista matchen att de styrelsen inte tänkte låta dem gå upp en division, att de inte hade råd med det helt enkelt.
Mm.
Eller budget för det, om man ska uttrycka det. Och det blir ju rätt så mycket liv kring det. Och det var ju ankaret. Men de kom inte på det där avkasttrion. Och Pujol drog till slut till med att det var Bjärnum. Min gamla...
Ja, men det var ändå kul att Bjärnum nämndes.
Ja, jag tycker det. Det var ju, skitkul.
Det är första gången i svensk poddhistoria som Bjärnum nämns i något sammanhang.
Men jag måste väl ha nämnt den under de här 250 avsnitten. Och sånt vi är uppe i. Men det spelar ju min roll. Så att jag nämnde, jag fattade inte riktigt om han hade fått veta att han var tokigt ute. För Bjärnum har ju, jag tror inte de har haft ett seniorlag på 10 år eller någonting. Så jag tyckte lite synd om bankare som inte, att de inte kom på namnet. Där. Men jag log lite gott åt att Bjärnum nämndes. Ja. Härligt.
Om man ska se på den här kvartsfinalserien, och jag var inne lite på det innan, just det här med bredden och så. Pjol satt på bänken hela matchen, Fahlgren, han körde ju med Henrik Olsson, Ahlstrand och Aspenbäck väl framåt hela matchen.
Ja, jag tror att det var de tre som, bara de tre som spelade på 9 meter. Mm.
Medan IFK då kan rulla runt och allting verkar så himla liksom harmoniskt här nere nu efter vårens fina form. Jag är ju lite inne på att det är liksom Hammarbys största chans att åtminstone att vinna hela kvartsfinalserien var att ta denna matchen, den första. Mm. Alltså ju längre den här pågår, det är möjligt att de kan ta den första hemma. Mm. Men att det kommer bli svårare och svårare att vinna här med tanke på den belastningen som de tre. Och det är liksom i sådana här tajta matcher, de lär ju sig. Spelarna lär ju sig, vad funkar mot honom, vad funkar mot honom. Hammarby har ju liksom ingenting, och om Aspenbäck eller Henrik Olsson kör fast så finns det ingenting annat där att sätta in. Så att, och de måste ju vinna här för att ta sig vidare, Hammarby.
Ja, och Hammarby har alltså inte vunnit en bortamatch. Det var ju på neutral plan så att säga mot Önnered i semifinalen nere i Halmstad. Alltså, de har inte vunnit en, de har inte tagit en poäng borta på hela 2024. Nej. Så de är ju starka hemma. Jag frågade Fahlgren efteråt, nu var ju inte Ahlstrand var bäst i Hammarby skulle jag säga, Olsson och Aspenbäck var ju inte dåliga. Nej. Men det var ju, alltså de ledde ju inte matchen en enda gång, någon gång efter någon gång där i början bara. Mm. Så det var ju inte så att det rullade på, att det var ju självklart att spela med de här som man tyckte att han borde försöka göra någonting. Men...
Det hade behövt hända någonting.
Ja, någonting,
det
ja.
Det är därför jobbet blir så svårt för oss ibland. När allting bara rullar på och det händer ingenting speciellt. Det är en tremånadsledning, fyramånadsledning som bara pågår matchen ut.
Mm. Men han tyckte ändå att de var så pass bra. Och sa han att i nästa match så då kanske använder man ju fler. Men så Pujol var ju liksom spelklar. Mm. Han har ju varit skadad. Mm. Men jag tyckte det var lite märkligt att man inte försöker göra något. Känslan är ju att han tycker att de tre är så pass mycket bättre än de andra. Men det känns som det kommer att kosta, även om det inte, ska vi se nästa match på måndag, så det är inte supertätt matchande, så kommer det ändå vara rätt så tufft då.
Ja, och redan i fjol, Hammarby hade inte någon jättebred trupp då heller. Liksom. Och då orkar man förlora det här. Sen tog man första hemma.
Mm.
Förlora det här igen. Och sen orkar man inte stå emot match 4 då. Ja. Kanske att vi kan få se ett liknande scenario. Men om det ser ut så här. Mm. Att man inte får in Pjol på något sätt. Eller plockar ett dolk. Eller hittar... Alltså, jag tror inte, även om de är bra de tre, så är det svårt att säga att de ska orka eller
nej,
liksom hitta
nej, de förändras ju inte, de har ju sina spelstilar och,
ja.
Så att sen, nu blev ju några räddningar till slut för Berg i Hammarbys mål, men det känns som att det var ju liksom inga, ja, det var väl några räddningar som gjorde att det kanske inte rann ifrån så där. Jag tror han stannade på 9 räddningar. Men det var ju 22% eller någonting.
Mm.
Banke, inte så många fler räddningar, men en högre procent. Han fick väl lite förskott mot sig då.
Mm.
Så jag tror han var uppe lite över, var han på 30
eller någonting? Ja, 30. Han hade 11 räddningar.
Ja. Mm. Men det är ju klart att de saknar ju Mäkelä där och kunna slänga in honom. Nu har de ju en yngre Hylland, eller han kallas Hylland i varje fall, tredje målvakt. Jag vet inte faktiskt riktigt vem det är, om det är en...
Cliff, står Cliff i division 1.
Ja, är han ung eller?
18 tror
jag. Ja, då är han ung. Mm. Och det är ju tufft att slänga in, han var ju med idag på bänken då, det är ju tufft att slänga in honom. Såklart.
Nej, men att
de saknar ju alternativ där också, känns det ju som. Ja. Eller bra alternativ.
Och det krävs ju förmodligen att Berg vinner målvaktsmatchen.
Mm.
Vinner målvaktsmatchen för att de ska vinna matchen.
Mm.
Och det, visst, det kan han göra en match, men att han ska göra det tre matcher, vinna målvaktsmatchen mot Bang och Banke.
Ja, för där har inte Banke dagen, så har de ju Bang som kan gå in.
Ja, och båda har liksom visat fin form och så och är inne i det. Så att det känns som vi sågar Hammarby, men det är ju så att det är mycket som talar emot dem nu.
Sen kan de ju ta de här två hemmamatcherna, såklart. Mm. Då, jag tror att jag tippade så. Att det ändå skulle bli 3-2 till. Det känns ju faktiskt inte så nu. Det känns som Kristianstad kommer ta, som du säger, om inte
3-0 eller 3-1.
Ja, 3-1 i alla fall. Och sen är det ju så att då, Hammarby måste ju då bryta den här dystra bortasviten annars. Så nu har de ju två matcher på sig.
Mm.
De måste ju vinna en av dem i alla fall.
Mm.
Annars är de ju utslagna i kvartsfinal.
Mm. Vi är lite bakom kulisserna nu när vi är på plats. Vi får börja. Du, ditt välkomnande, det var ju liksom som en kunglighet idag också. Det är liksom ingenting som förändras så fort han dök upp, så ställer sig hela Kristianstad i vakt. Jag gjorde de det för att jag såg, när vi körde till arenan från redaktionen, så tittade jag in på den här pizzerian jag hade rekommenderat. Så jag sitter flinkt där. Jo då. Med datorn uppe satt han inne på pizzerian. Så de liksom gav dem där ett lika varmt välkomnande där när de
nej,
kom in.
Nej, det gjorde de verkligen inte. Däremot så satt jag med ryggen mot ytterdörren där. Och det kom ju rätt många in där. Det är ju en utsett till Kristianstads bästa pizzeria.
För 15 år
sedan. Ja, så var det kanske. Det var gammal, de hade någon gammal tidningsartikel. Ja.
Alla pizzerier i Kristianstad har blivit utsatt. Ja.
Alla har samma typ av artikel uppsatt på disken. Så, nej, men det var en hel del som kom in där då. Och alla som någonstans i, ja, ska man säga, killar från 15 uppåt. Jag tror det var du som kom in varje gång. Jag satt med ryggen mot och de kom in och beställde. De pratade precis som du. Alla lät som Rotte.
Ja. Så vi låter här.
Ja, men det var lite kul. Så jag vände, för eftersom jag visste att du visste ju nästan att jag satt där.
Ja.
Så tänkte jag att nu kommer nog dyka upp här bakom ryggen och säga hej kanske. Så att jag fick ju vända mig om varje gång jag trodde att det var du.
Ja. Ja, jag har själv aldrig tänkt.
Nej,
men Nikolas Larsson var ju här inne. Han normalt sett, han brukar ju passera igenom pressrummet under matcherna, men till oss eller till mig säger han inte ens hej längre, utan bara passerar rätt förbi. Idag sa han, åh, trevligt, men då fick han, eftersom du satt mitt emot mig som nu, så fick han ju tvunget skaka hand med mig också. På den här sidan sjöde IFK-statistik sken ju upp som att IFK hade vunnit SM. Gladare har inte varit sen dess.
Ett litet guld tog de i. Ja. Nej, men fast jag undrar om inte du tog upp detta för ett år sedan också, så att de säger det lite för att reta dig.
Kanske.
Jag tror det. För jag tror att du har haft uppe detta. Mm. Det här välkomnandet.
Och sen kvällen börjar ju bra ju när vi pratade om det. Du hade fått reda på att, eller upptäckt att det fanns en ny statistikfunktion på LiveScore-app, eller LiveScore-funktionen där på handelsligan.
Där man fick se var skotten, alltså positioner de sköt ifrån, dessutom uppdaterat så.
Ja. Och jag försökte liksom lyfta dig där och få dig att vara positiv. Så. Sen landade du ändå i att allting var piss.
ja, men om man nu har detta, så är det ju så har det varit tidigare att en halvtimme efter matchen så är den ju raderad, den här LiveScore.
Mm.
Har man då lite otur om man är hemma och så, det är lite stressigt, så här kan man ju hamna i en skarv där den raderas och de har inte då hunnit lägga upp den här PDF-en. Nu vet jag att det går säkert att hitta någonstans, och det finns Profixio och sådär, alla matcher ner till 12 år. Men det är rätt många matcher då som och det, man kan söka
där. Där är bara liksom målskyttar.
Ja, där är väl ändå händelser så att säga.
Men
visst, det är ju ingen mer statistik. Så att risken är att man hamnar där i den skarven. Men nu fanns det ju det där. Nu är ju liksom, ja, det är ju jättekul under matchen och direkt efter den matchen man skriver. Men man skulle ju vilja ha det här nu liksom ackumulerat. Där, så du får här nu egentligen hela säsongen då att, ja, så man vet om man är framme i 24 omgången så kan man gå in där och se hur många avslut har Kristianstad från vänsterkanten och hur många.
Ja, men under matchen kan du se exakt var Viktor Ahlstrand har gjort sina mål, vänster nere, höger uppe.
Ja, du kan till och med se respektive spelare.
Jag tror det.
Mm.
Jag tror det.
Mm.
Brasklapp.
Mm.
Men efter matchen så finns det ju inget sånt, utan då är det prickar och då är prickarna tillbaka.
Ja, precis. Om de inte låter det ligga kvar då. Nu ligger det faktiskt kvar. Det har ändå gått då väl två timmar. Ja. Mm. Kan vara något nytt då att man kan man faktiskt kan hitta det där. Jag ska gå in och... Jo, du kan se, det är precis som du säger. Du kan se det där, ja. Mm.
Och sen skulle du... Vi försökte se avslutningen på Skövde. Vi kan säga de andra kvartsfinalerna. Ystad vann ju tydligt i alla fall mot Alingsås.
Ja, verkar ha lätt med en 3-4-5 bollar mest hela tiden.
Ja. Jämnare var det då i Skövde, där du har tippat Skövde vidare 3-2 och jag har tippat Önnered vidare 3-2.
Mm, du satt lite nöjt där. Ja, var det i paus? Önnered? Ja, bara jag och Stocken som har tippat Önnered. Ja.
Mm. En vann Skövde ändå.
Tiden tar sig mål, sa jag.
Ja. Klyscha.
Ja, men högst giltig.
Ja. Skövde vann sista sekunden. Och så vill vi gärna se den avslutningen då.
Mm. Ekman ska ha gjort mål med 2 sekunder kvar. Mm. Så då sa vi här nu innan vi drar igång inspelningen att vi går in och ser det, om det hur det såg ut. Och jag gick in på Handbollsligan Live, som jag då betalar mina x antal 100 kronor i månaden för. Mm. Klickade in. Jag har gjort detta 3 gånger nu. Alltså gjort om det 3 gånger så att jag inte liksom gör något fel. Och det som kommer upp, det är en minuts sammandrag av Kristianstads Hävehov. Tror jag från i fjol kanske.
Mm.
Jag kollar inte så noga. Men,
jag tror jag vet vad detta handlar om.
Okej.
Okay. När en match är färdig så måste den liksom, vad heter det? Det måste podden också göra innan jag lägger ut den. Så måste den, eller heter något svårt ord där, när den liksom laddas upp.
Typ. Mm, mm. Okej. Okay.
Så där är hamnar man i skarven,
skarven där också.
Ja, och det gör ju vi ofta när man sitter och så här.
Ja, men sent. Man vill ju kanske... Ja, sent, men det är ju ändå efter match man skulle vilja titta på det. Ja. Mm. Ja. Man kan inte få allt här i livet. Men man kan ju få något i varje fall för sina pengar.
Ja. Men det är tekniken. Min chef Patrik, sportchefen där, han hatar ju all form av teknik och utveckling. Se upp så du inte hamnar där. Ja. Hans...
Ja. Ja, det ska jag försöka, men det här var ju inte, jag menar, jag gjorde inget fel här nu. Jag tycker bara att det ska fungera.
Jag såg det också. Jag såg det.
Ja, du är vittne. Mm.
Ja, den matchen, den är så här nu, efter de här 3 första kvartsfinalerna så är ju Skövde Önnered mest levande. Jag snackade lite med Beutler i korridoren efter och frågade hur det gick för hans andra lag. Han är ju där också, både här och damer och Önnered.
Mm.
Och han förklarade situationen där sista som hände med Ekman. Men han var helt övertygad om att det skulle gå till 5 matcher.
Mm.
Så det hoppas vi på.
Ja, det har jag också trott 5 matcher. Men att det är Skövde som vinner.
Har vi koll på utvisningsstatistiken i den matchen, Skövde? För att han, nu har jag inget namn på honom. Som skriver för Hammarbys hemsida och gör lite intervjuer. Han var ju helt inne på, han hade helst velat se den matchen. Framför den här i Kristianstad, för det skulle vara liksom, det kommer bli en sån grisig tillställning. Det är de matcherna man vill se.
Då går vi ju in här nu på, vi kan gå in på livescore där, ett rött kort, nu ska vi se, jo men det har vi här ju, 6-5 i 2 minuter till Önnered, men att Skövde fick ett rött kort.
Mm. Ja, det har varit rött kort i alla fall, så då lever ju den tesen.
Mm.
Direkt rött måste du varit med. På Sjöbrink där. Ingen utvisning. Mm. Nu ska jag upp till Stockholm på måndag.
Roadtrip, berättade din chef innan han gick härifrån, Patrik.
Ja, Hammarby, Kristianstad på måndag. Väsby, Kristianstad IK då, kvalserien till Hockeyallsvenskan tisdag. Och sen då ska väl Vinslöv säsong ta slut i Jönköping på vägen hem där, Halby Vinslöv i kvalet. Så det blir ju härliga dagar.
Mm. Vi snackar kvartsfinaler, så är ju herrarnas Champions League kvartsfinaler klar. Mm. Kan vi bara nämna. Mm. Sen är det inte så svårt att hitta kanske. Det blir ju då alltså Magdeburg mot Kielce, Kiel, Montpellier, Aalborg, Veszprém och Barça PSG.
Mm. Spontant tycker jag det är skönt med Barça PSG att de slår ut varandra här, att inte båda de går till, för mig är det liksom samma typ av lag.
Mm.
Mycket pengar, få som berör sig.
Mm.
Så det är skönt att de möts. Och vad hade vi där? Magdeburg,
Kielce. Mm.
Det är lite synd där. De hade ju gärna sett båda två.
Båda två, ja. Rent för festen så att säga.
Ja.
Det borde väl, jag vet inte, Kielce har ju varit hårt skadedrabbat. Jag vet inte riktigt hur det såg ut nu. Ja, men det senaste jag såg ju att Bruno Dutjeberg var med dem. Så det är ju så breda trupper så att man, det räcker knappt att bara, jag gick inte igenom laguppställningen, men bara en första så här blick så tycker man att alla är med. Men det kan ju mycket väl vara någon storspelare som inte är med. Så jag vågar inte säga det, men Magdeburg borde väl ändå vara favorit i den. Kiel går ju trögt i ligan nu och kommer ju missa Champions League nästa år.
Alltså är det så pass ja, att de...
Ja, jag tror att de är 8-10 poäng bakom. De är ju på fjärde plats.
Mm.
De har ju Flensburg för sig där på tredje. Och det är bara två lag från Bundesliga. Men visst, men Kiel har ju gått bra och tagit en direktplats i kvartsfinalen i Champions League. Så att jag tror de tar Montpellier.
Mm.
Veszprém och Aalborg. Ja, det ska ju Veszprém vinna.
Där vill man egentligen ha...
Ja, du menar vad man vill ha. För vad man vill väl ha Kiel, och det är ju... Ja, Kielce är ju fantastiskt. Så Kielce och Veszprém har ju bäst fans och så ju. Men sen vill man ju ha tyska lag också där kanske. Det kan räcka med ett tysk lag, men jag tycker... Ja, men Magdeburg är också med alla svenskar och så.
Du håller lite på dem med när du har träffat... Ja. Vad var det han kallades, tränaren?
Benno.
Benno.
Benno, ja. Ja.
Det var hans närmaste vänner som säger Benno.
Nej, det är rätt många som säger Benno. Men ja, nej, men med alla svenskar och så.
Ja.
Ska vi ta några ord, inte för att vi har så mycket nytt att tillföra, men Sävehofs mot Hannover.
Det
var imponerande.
Ja.
Vi fick väl inte med det, det var väl när vi hade stängt av så tog vi några ord med Per Johansson om det och han... För jag tror inte vi fick med det.
Nej, vi fick inte med. Han hyllade det som en av de största bedrifterna någonsin från ett svenskt klubblag.
Ja, sett till, alltså visst, RIK slog ut Lemgo som var bäst i Tyskland då i var det cupvinnarcup semifinal 2003 kanske. Men han menar att det var ju ett, alltså RIK hade ju ett helt annat lag då.
Mm.
Och vi har ju tillbaka då, hur var det nu? Var det Drott som slog Barcelona och så vidare va? Men alltså det här unga, jag menar Sävehof, jag gissar att de har ett av de yngsta lagen i hela European League.
Mm.
Och då kan vi nu inbegripa Champions League, för det är ju inget som är yngre där såklart. Och då Hannover som, okej, det är inget topplag, men de är väl sjua i Bundesliga. Så det är ett stabilt med,
ja, etablerat,
väldigt väl, ja, liksom. Ja. Det är ju med liksom, det är ju verkligen med spelare som är precis under att de skulle platsa i Kiel och de här lagen. Så att, och sättet de gjorde på, det var väl det Per också nämnde, att köra över dem.
Mm.
I en vinna eller försvinna match.
Ja, man såg inte det komma, även om de liksom, liksom medvetet taggade ner här mot Aranäs, Hammarby och Kristianstad. Mm. Så tyckte jag ändå sättet de har förlorat de här matcherna på, klart och tydligt mot Hammarby och Kristianstad, att att båda liksom har påverkat dem mer.
Mm.
Men då att man liksom 9 bollar mot Hannover, det var ju det kan ju visa sig att de har matchat jäkligt smart här i handbollsligan. Får vi se här nu, är Flensburg liksom, och så mitt i semifinalen, ja. Där finns det liksom inte utrymme för att spara någonting någonstans.
Ja, det är ju inte optimalt för dem.
Nej, inte optimalt för, men sen, vad finns det för alternativ? Men det är inte optimal planering för om man vill att svenska lag ska gå långt i Europa. Men så är det ju kanske för alla ligor samtidigt. Att,
ja. Men visst, Hannover, ja, ligger de nu sjua? Jag menar, ja, det kanske kan vara en Europaplats de kan slåss för möjligen. Ja. Men de har inte mycket att spela för. Nej. Alltså i Bundesliga. De kan ju vaska någon match där ju, utan att det påverkar så mycket. Det är ju tuffare med de som har slutspel, de ligorna.
Och Flensburg måste ju gå stenhårt nu när de, alltså de ligger trea i ligan. Ser jobbigt ut att ta Magdeburg där, 5 poäng upp till dem, men de kan ju inte spara på någonting i ligan heller, Flensburg.
Nej.
Och vet vad du är viktigt för?
Rankingpoängen. Rankingpoängen. Ja, det var
nu
det.
Nu vet vi hur rankingpoängen är uträknad också.
Ja.
Och då är det ännu viktigare. För det räknas ju liksom det bästa laget från varje nation. Ja. Det är de som ror hem poängen.
Mm.
Så att det här kommer ju innebära, nu vet jag inte, det är väl inga svenska lag som vill spela här uppe knappt. Men det är ju bra om vi vill ha lag.
Jag såg i pressmeddelandet inför matchen som Sävehof skickade ut, alltså inför då returen mot Hannover, att det var en viktig match för Sverige och svensk handboll.
Ja, men det är det, ja, det liksom, om inte annat för någon slags signalvärde eller någon statement att ja, för vårt självförtroende, för mitt självförtroende, att vi är, liksom, det har varit så mycket Norge och Danmark annars att man är liksom nere i gängarna.
Ja.
Jag känner mig lite stolt.
Ja, ja, men det är härligt.
Jaha, ska du ge dig köra hem nu?
Ja, om man är en och en halv timme på 21:an.
Ja.
Det är
spännande.
90 minuter man aldrig får igen i livet. Det är en otroligt tråkig väg. Nej, men vi tar väl och släcker. Vi ska väl nästan släcka arenan här.
Ja, de bygger någonting.
Är det konsert på gång?
De har kommit halvvägs när de bygger. Jag vet inte om det är något på gång. Men då avslutar vi för idag, Flink.
Japp. Yep. Härlig dag.
Ja.
Vad är handboll och podd nästan från... Ja, det var från morgon till kväll.
Ja.
Ja.
Kommer du nästa match med semifinal 3? Eller kvartsfinal 3?
Ja, men...
Inte helt omöjligt.
Se lite... Ja, den är väl om en vecka ungefär.
Ja.
Ja. Se lite vad möjligheterna finns. Sen är man ju lite, du har ju fokus på Kristianstad. Jag kan ju vara lite sugen på att kanske dra och se Ystad Alingsås.
Mm.
När man har den möjligheten. Så att, jag vet inte riktigt exakt var de ligger. Nej.
Vi säger det. Tack för idag.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.